Okej, så välkomna. Och vi ska gå till skriften om ett ögonblick. Men jag vill bara börja med här att nämna att det här är den femte och sista delen i vår serie Frälsning till var och en som tror. Och vi kommer att ta några minuter här i början och berätta om bara vad det är vi har talat om. Vi har egentligen sagt att under hela kyrkohistorien, eller åtminstone från 400-talet och framåt, och sedan blossade det upp på nytt också i slutet på 1500-talet och 1600-talet, en strid som handlar om människans vilja. Är den fri eller inte? Och det har varit många bittra strider och en slags polarisering, olika grupper och så vidare. Men vårt syfte, vår poäng är inte att ta ställning i denna strid. Utan allt vi vill göra, det är att titta på de fem olika, ska vi säga, doktrinära uttalanden som båda sidor gör i det här sammanhanget. Titta på dem ur ett bibliskt perspektiv och låta skriften tala för sig själv och bara så att säga komma fram till vår egen slutsats. Så det här är inte ett inlägg i debatten. Det här är inte ett sidotagande för att liksom vi står för det och så vidare. Men när människor gör påståenden, när människor undervisar någonting och vi tycker att det är någonting som inte stämmer rent bibliskt, ja, då förbehåller vi oss också rätten att gå till skriften och undervisa om de här sakerna. Så jag hoppas att jag har gjort mig själv klar och tydlig över detta här, och också för de som lyssnar på internet, att jag är inte ute efter en strid. Jag vet att det finns fantastiska, underbara kristna på båda sidor. Alla, eller båda sidorna, håller sig till vad vi kallar för de kardinala lärorna. Vi talar inte om liberalteologer. Vi talar inte om människor som har gått bort ifrån de primära och fundamentala bibliska lärorna. Det vore en helt annan sak om det vore fallet. Men vad vi har talat om, det är tulip, det vill säga tulpan på engelska. Och varje bokstav i tulip står för någon lärosats. Och från det kalvinistiska hållet så talar man om T, som alltså är total depravity, som vi säger är fullständigt syndafördärv. Och där sa vi att man säger att människan är så död i sin fallenhet att det finns ingenting. Vi är bara som lik som flyter omkring på vattnet, och Gud måste så att säga sända en livgivande blixt över vissa människor så att de får liv igen. Och när de får liv så kan de tro. Man säger alltså att tron följer pånyttfödelsen. Man blir inte pånyttfödd därför att man tror, utan man tror därför att Gud har fött vissa människor på nytt, de som han har utvalt. Men vi sa att andlig död inte nödvändigtvis betyder förintelse i bemärkelsen att vi är helt borta, utan att det kan också tala om separation och att människan är separerad från Gud. Och vad menar vi med det? Jo, människan har fortfarande Guds avbild kvar. I första Mosebok 9:6 står det att människan fortfarande har Guds avbild. Den är fördärvad, men den är inte förintad, tänkte jag säga, eller utraderad. I Jakobs brev 3:9 står det att vi ska inte tala illa om människor. Och det talar om ofrästa människor. Varför? Jo, därför att de är skapade till Guds avbild. Så människan har fortfarande Guds avbild. Och i första Mosebok 3, verserna 8-13, så läser vi om hur Adam och Eva kunde höra Guds röst även efter att de hade fallit. De kunde gensvara till det, de kunde tala med Gud, de kunde logiskt resonera med Gud. Så när Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 2:14 att den oandliga människan inte tar emot de andliga tingen, så betyder det inte att hon inte kan förstå dem, utan det betyder att hon välkomnar det inte. Alltså man är i sin rebelliska natur emot det, men den helige ande verkar i människor och drar dem och erbjuder alla människor en frälsningsmöjlighet. Öet står för unconditional election, vilket vi översätter med villkorslöst utväljande. Om man säger att okej, Gud har valt vissa människor till att bli frälsta, andra har han utvalt till att gå förlorade, allting är förutbestämt. Men när vi läser från Romarbrevets 9:e kapitel, som är den vanligaste skriften som man brukar använda tillsammans med en del andra, så läser vi om Jakob och Esau. Men vi ser där att det handlar om två nationer, inte två individer. Vi ser att det talar om ett nationellt utväljande, inte ett individuellt utväljande. Vi ser att det handlar om ett jordiskt syfte snarare än en himmel eller en evig destination. Så det talar inte om frälsning, utan det talar om att Gud har utvalt Jakob, det vill säga Israel, för att bli den nation genom vilken han ska sända frälsningen till inte bara Israel utan till hela världen. Så det är ett nationellt utväljande. Och det står att han hatade Esau därför att Esau var förfader till Edom. Och det var ett land som när Israel kom ut från Egypten så låg de i bakhåll för israeliterna. De motverkade dem. De lät dem inte gå genom sitt territorie. Och han sa, jag hatar dem av den anledningen, för deras gärningars skull, för deras förhärdade hjärtans skull. Så det handlar alltså inte om ett individuellt utväljande, att Gud älskade Jakob och sände honom till himmelen, och Gud hatade Esau innan han hade sagt bu eller bä, och sände honom till att gå evigt förlorad i helvetet. Det handlar inte om det, om vi ser kontexten eller ser det till eller i sin rätta kontext. L står för begränsad, eller limited atonement, begränsad försoning. Det vill säga att man säger att alla människor är helt döda. Gud utväljer vissa av dem, och han har bara dött för dem som egentligen han har utvalt. Man säger att Gud skulle egentligen inte spilla sitt dyrbara blod på människor som inte han har utvalt att bli frälsta. Så försoningen gäller bara de som han har utvalt. Men vi använde som text där bland annat 1 Johannes 2, verserna 1 och 2. Där det står att han är frälsaren för oss. Men står det inte bara oss, utan för hela världen. Och världen är det grekiska ordet kosmos, som betyder hela den här världens system. Så han är frälsaren för alla människor som lever i kosmos. Alla fallna människor från Adam och Eva tills hans återkomst ingår i kosmos. Det är inte det att han älskar kosmos, han hatar kosmos, för det är ett system i uppror mot honom. Men människorna i kosmos, människorna i denna världens system, de älskar han därför att vi har blivit skapade av honom, och han är överlåten detta att frälsa människorna. Och Gud är kärlek i 1 Johannes kapitel 4, både i vers 8 och vers 16. Och det är hans karaktär, det är inte hans uppfinning liksom, att från och med nu ska jag börja älska några människor. Det är hans karaktär, och han kan inte handla emot sin egen natur. Vad betyder det? Jo, det betyder att Gud älskar alla människor. Han kan inte välja att älska vissa och inte andra, därför att även då han är allsmäktig och suverän, så kan han inte handla emot sin natur. Och hans natur är kärlek, så han älskar alla. Det är en annan sak att förkasta hans kärlek, men att han älskar alla, han har dött för alla. Och då det tar oss till I, som är irresistible grace, som vi översätter med oemotståndlig nåd. kalvinisterna säger att vi kan inte stå emot Guds nåd. Tillhör jag de utvalda, de som man har dött för, då kommer de människorna att bli dragna. De kan inte säga nej, de kommer inte att säga nej. De förmår inte att göra det. Men vi talar om att Bibeln är full av exempel på där Gud drar människor, men människorna står emot. Jesus talade om Jerusalems förstöring, och han talade i Lukas 13, vers 34. Och han säger om Jerusalem att jag ville samla er, men ni ville inte. Han sände profeterna, han sände alla möjliga olika möjligheter. Han gav dem alla möjliga möjligheter. Och han ville samla dem, men de ville inte. Och Stefanus i Apostlagärningarna 7, vers 51, när han har hållit sitt tal om till Israel och talat om hur Gud har erbjudit dem frälsningen, och de har stått emot det, och han säger där att de är hårdnackade, de står emot den helige ande. Så det är möjligt att stå emot Guds nåd, hans längtan och hans vilja att frälsa alla människor, för det är hans vilja att frälsa alla i andra Petrus 3:9. Men det för oss nu till den sista punkten, som är perseverance of the saints, och det översätter vi med de sant troendes uthållighet. Och det betyder egentligen, eller man säger egentligen, att de som är de utvalda, de som Gud har dött för, de som har frälst, de som inte, som han drar, som inte kan stå emot nåden, de som verkligen blir frälsta därför att han har utvalt dem, de kommer också att bli bevarade till slutet. Och det är egentligen det som vi, på ett sätt är det som vi kallar för evig säkerhet, men definitionen som man ger är ganska annorlunda. Och jag vill titta på tre olika saker idag angående detta. Och det första är den troende och evig säkerhet. Evig säkerhet. Och det talade vi om lite förra gången. Men i Johannes kapitel 10 och vers 28, då står det att han ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen kan rycka dem ur min hand. Och jag tycker det är så häftigt att liksom, varför skulle Gud frälsa någon för att senare låta dem gå förlorade? Det är liksom inte logiskt ens för oss människor. Därför att vem kan rycka dem ur hans hand? Ingen. Det måste också inkludera oss själva. För det är väldigt populärt att säga att jo, visst, jag förstår då att det är ingen synd som kan skilja oss från Gud. Och så vidare. Och så säger, men om jag själv avsäger mig tro, liksom att jag måste vara så enormt oberoende, liksom att jag råder mitt eget liv, så skulle jag vilja avsäga min tro, i tro, så får väl Gud liksom respektera det. Men alla beslut som vi fattar som kristna för med sig konsekvenser. Det är det som vi inte gillar som människor. Vi vill leva precis som vi vill, men vi vill att Gud tar hand om konsekvenserna. Eller någon annan tar hand om konsekvenserna. Men Gud har redan sagt det. Även i samhället i stort så vet vi. Även i gamla Sovjet exempelvis. Jag kommer ihåg vissa lagar som jag såg. Och även såna här olika detaljer. Så såg jag liksom hur samhället visste och förstod att det var viktigt att följa vissa regler och principer. Därför att om man inte gjorde det så gick samhället under. Man kunde inte kämpa emot det. Det är som med tyngdlagen. Det går inte att kämpa emot den. Och det är samma sak med vissa moraliska principer. Och det är därför som vi stångar oss blodiga idag i detta land och hela västvärlden och hela världen. När vi försöker att gå emot Gud, gå emot hans principer, gå emot hans lagar. Och vi måste uppbära konsekvenserna av vår olydnad. Så det är intressant att se hur ingen kan rycka dem ur hans hand. Det inkluderar oss själva. Vi är nya skapelser i andra Korinthierbrevet 5:17. Vi är döpta in i Kristi kropp i första Korinthierbrevet 12:13. och vi är förenade med Guds ande i 1 Korinthierbrevet 6:17. Fantastiskt, vi har blivit förseglade med hans helige ande i Efesierbrevet 1:13 och 4:30. Hur skulle vi då kunna förlora vår frälsning? Vad är det som behövs? Hur många gånger ska jag synda? Vilken typ av synd är det? Och så vidare. Och detta har diskuterats. Och oavsett vad man än har kommit fram till, så kan vi säga att i Hebreerbrevets 6:e kapitel så står det att om någon nu skulle förlora frälsningen, vilket jag inte tror att Hebreerbrevet 6 säger, men för de som hävdar att det säger det, ja, då måste vi dra ut de konsekvenserna i sin fullhet och säga att då finns ingen väg tillbaks. Har jag en gång förlorat den, så är jag förlorad. För det står att den personen som omtalas där, det står att det är omöjligt att föra dem, eller de personerna, det är omöjligt att föra de personerna tillbaks till omvändelse. Så ska vi dra ut konsekvenserna av det resonemanget att vi kan förlora frälsningen, då måste vi också säga att om så sker, då finns det ingen återvändo. Men i de sammanhang där man undervisade, så är det nästan som att man åker lite berg- och dalbana, liksom, det in ena dagen, det ut andra dagen och så vidare, omvänder sig, syndar och så vidare. Men antingen har vi Guds ande i Romarbrevet 8:9, och har vi det inte, så tillhör vi honom inte. Det finns inte några mellanting, halvfrälsta människor eller sådär, utan eller på väg, eller antingen är vi det eller är vi det inte. Och vad säger man då i de kalvinistiska sammanhangen? Jo, man säger så här, att om vi ser en person som har varit troende en tid, gått i kyrkan, levt ett okej liv, så att säga, kristet liv, moraliskt liv, vad är det som händer då? Jo, om den personen faller i synd, som det så fint heter, jag tror inte att det finns något som heter faller i synd, vi väljer att synda, men när så sker, då är detta ett bevis på att den personen aldrig var frälst. Och med andra ord, det var inte en av de utvalda. Så man säger bara helt enkelt, okej, Gud uppenbarade genom omständigheterna att den här personen var inte ett Guds barn från början. Säger vi så? Nej, vi säger inte så. Vi tror att det är möjligt för en kristen att leva i synd under en tid. Inte utan Guds disciplin, inte utan Guds tuktan, inte utan att förlora välsignelser och annat. Men det är möjligt att göra det. För vi sa nyligen här faktiskt att en troendes kött är inte bättre än en otroendes. Vi tror ibland det, att när vi så att säga har växt lite grann i vår kristna tro, ja, då har också köttet växt med, så att vårt kött är lite bättre. Men det är lika illa som det var från början. Men det är bara att kontrasten mellan den nya skapelsen och köttet blir större. Och det är därför vi också blir så liksom helt knäckta ibland, därför att vi ser på vårt kött och säger, men hallå. Så vi är frälsta av nåd, men vi är också bevarade av nåd. Så vi är evigt frälsta, men vad är det som händer då? Jo, för en kristen som inte lever rätt med Gud, så finns det ingen visshet. Det finns ingen frälsningsvisshet. Och där har vi säkert alla befunnit oss vid någon tidpunkt. Men frälsningen är någonting som är evigt. Det vet vi. Men frälsningen är också, kan man säga, en färskvara. Precis som mannat, Guds utrustning, föll från himmelen dagligen. Och de tog mannat till sig, de åt mannat, det räckte lagom för den dagen. Nästa dag var de tvungna att ta emot mera manna från himmelen för att äta för nästa dag. Man kunde inte spara det, då växte det maskar i det. Och så vidare. Och det är så med vårt liv också, att jag kan inte liksom säga bara att okej, jag har blivit frälst en gång tidigare, vad bra, nu lever jag mitt eget liv, jag gör precis som jag vill. Det är inte vad Bibeln uppmanar oss att göra. Det är inte vad Bibeln säger att vi ska göra eller kan göra. Utan vi behöver få ett färskt tilltal från Gud dagligen. Och vad är det för ett färskt tilltal? Jo, det är den här frälsningsvissheten som vi läser om i Romarbrevet 8 och verserna 12 till och med 17. Där Paulus har en diskussion om att vi är Guds barn. Så säger han att Guds ande i oss ropar Abba fader och vittnar om att vi är Guds barn. Men vi hör inte andens röst om vi lever i synd. Vi hör inte andens röst om vi lever efter köttet. Det är det som är skillnaden. Och när jag inte hör den rösten, då har jag inte förvissningen om att jag är frälst. Det betyder inte att jag inte är det. Det betyder bara att jag känner det inte. Och jag tror att vi alla kan identifiera oss med det i någon mån. Och någon säger så här, ja, men om det nu är så bara att vi blir frälsta av nåd och vi behöver inte så att säga leva rätt som ni säger. Vi säger inte det, men det säger man att vad vi säger. Om det nu bara är så att man blir frälst. Liksom, vad är det för idé med det då? Varför är det inte bättre att bara vara frälst och sen ta ut det goda i det här livet redan nu? Liksom, få det bästa av båda världarna. Leva livet fullt ut här och sen liksom ha himmelen att se fram emot. Well, det funkar inte riktigt så. Vi missar en massa saker genom att inte leva rätt med Gud. Vi missar hans vilja, vi missar hans välsignelse, vi missar hans belöningar. Vi missar så många olika saker. Vi känner oss ovärdiga, vi känner oss skyldiga, vi känner skuld, vi känner fruktan, vi känner skam. Alla de här sakerna. Så det är ingen rolig plats att vara på. Alla människor som har levt i synd, det har vi alla gjort, men jag menar så här, lite grövre, liksom verkligen vandrat bort från Gud en tid eller vad det kan vara, kan vittna om att det inte är värt det. Det är inte värt det. Vi kommer inte undan. Och det är liksom inte värt att slösa bort det som Gud har för oss. Och det är så lätt för oss att slösa bort våran potential, alla gåvor, talanger, allting vi har fått i relationer. Det är lätt att göra det och vi vill inte göra det. Så vi kanske tittar på vissa människor ibland, deras livsstil. Och vi säger, men kan den människan verkligen vara frälst? Tänker vi. Vi kan inte döma. Kanske de inte är det. Men de kan också vara det. Och det är inte vår sak att döma eller bedöma det. Jag vet att människor ibland talar om Matteus 7, verserna 16-23. Och man säger att vi ska känna dem efter sin frukt. Men faktum är att i sammanhanget ser vi att det är ledare det talar om. Det står att vi ska känna liksom ledarna på dess frukt. Och det är egentligen en jämförelse mellan Jesus och fariseerna och det ledarskap som fanns i Israel vid den tiden. Det är egentligen det han talar om. Att självklart måste en ledare bära någon form av andlig frukt. Annars är det ingenting att följa. Men det talar inte nödvändigtvis om att alla troende måste bära frukt för att de ska kvalificera sig själva för att vara frälsta. Det är inte det som sammanhanget talar om där. Så kan en kristen synda? Frågetecken. Ja, är svaret. Men priset är högt. Och vi citerade den här versen förra gången, tror jag, fjärde Mosebok 32 och vers 23. Att er synd ska drabba er. Och engelskan säger det att er synd kommer att finna er. Eller liksom att ta er på bar gärning ungefär. Att liksom att vi kommer inte undan med det. Gud vet vad som behövs för att få oss på rätt spår. Och han tillrättavisar oss och han gör det i kärlek. Därför att han älskar oss. Men Paulus skriver... Johannes skriver, första Johannes 5:13. Johannes skriver, jag skriver dessa ting till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Låt oss stryka under det. Ni ska veta. Han säger det är möjligt just nu här att veta det. Har jag sagt ja till Jesus i mitt hjärta, då vet jag att jag är ett Guds barn. Det är ingen ödestro, men många som har den här läran om de sant troendes uthållighet till slutet kan ibland stanna upp på livets slut, på dödsbädden, och tänka tillbaks, har jag burit tillräckligt mycket frukt för att bevisa att jag är ett Guds barn. Att jag egentligen är en av de utvalda. Och jag har hört faktiskt en av de mest framträdande talarna i sammanhanget nämna en gång hur han själv tvivlade. Han sa, tänk om jag inte är en av de utvalda. Och så sa han, men okej. Jag blev, det blev mörkt och det blev, jag blev deprimerad av att tänka på tanken. Men så sa han, men om jag inte hade varit en av de utvalda, då skulle jag inte ens ha brytt mig. Så då förstod jag att jag var en av de utvalda. Och så gick jag vidare. Och liksom, jag tänker just bara liksom att vilken gudssyn. Vilken gudssyn. Att liksom Gud skulle bara slumpmässigt ha utvalt vissa människor. Visst kan vi vara tacksamma för att vara en av de utvalda i så fall. Men det är ingen Gud som får oss att vilja tjäna honom och lova honom och prisa honom. Den tredje och sista punkten är förlorade belöningar. Och vi kan läsa från första Korinthierbrevets tredje kapitel och versarna 10 till och med 15. Det är det mest uttömmande skriftstället som talar om Kristi domstol eller bemansätet. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan inte läggas än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom det uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Här ser vi att även om allt vi har gjort i den här världen var fel. Även om allt vi gjorde på den här sidan evigheten var trä, hö och halm. Om det var köttets gärningar eller vad det nu kan ha varit. Så står det att han eller hon kommer dock att bli frälst. Därför att frälsningen har ingenting med gärningar att göra. Frälsningen har ingenting att göra med vårt uppförande. Men betyder det att vi ska ignorera allt det som Bibeln säger om praktisk helgelse och att följa Guds vilja att gensvara till hans kallelse? Självklart inte. Men det är denna kärleksfulla Gud som har frälst oss av nåd och gett oss evig säkerhet. Det är hans karaktär och natur som motiverar oss att gå vidare med honom och få bygga på någonting som blir guld och silver och ädla stenar som ger oss ett mått av härlighet som våra uppståndelsekroppar kommer att reflektera i all evighet. Så Paulus talar om det i 1 Korinthierbrevet 9, verserna 24-27. Han säger löp för att vinna. Han talar om sig själv som en idrottsman som är disciplinerad i allt det han gör andligt sett för att få största möjliga belöning. Men är inte det lagiskhet? Är inte det gärningar att sträva efter att få en belöning? Men han säger att det är Gud som verkar i honom. Han gör sig bara tillgänglig. Det är Gud som motiverar oss och utkommer någonting som vi inte ens trodde och visste fanns i oss. Så vi vill verkligen ta de skriftställena på allvar. Men underbarast tycker jag är i Andra Timoteus 2:13. Andra Timoteus 2:13. Är vi trolösa, varför blir han då trofast? Varför? Han kan inte förneka sig själv. Vad betyder det? Jo, han kan inte gå emot sin egen karaktär och natur. Han älskar oss, han har frälst oss. Han kan inte ta tillbaks vad han har gett oss. I Romarbrevet 11:29 står det att han tar inte tillbaks sina gåvor, frälsningen är en gåva, och sin kallelse, vad är vi kallade till? Gemenskap med hans älskade son i första Korinthierbrevet 1:9. Så det här är underbart. Så T, total depravity, totalt synda för där, vi kan fortfarande höra Guds röst och tro. U, unconditional election, eller begränsad försoning. Han har utvalt alla oss på grund av sin förkunskap i 1 Petrus 1:2. Han såg vilka som skulle gensvara i tro till evangelium genom sin fria vilja. Han satte in dem i sin son före tidens begynnelse. Därför skriver han i tiden om någonting som ägde rum evigheten dåtid i Guds allsmäktiga, allvetande sinne. Och nu läser vi om det, att vi är de utvalda. Och limited atonement, alltså begränsad försoning. Han dog för alla, han dog för hela kosmos. Alla de som vill ta emot evangelium får göra det. Han gav rätten till alla de som tror att bli Guds barn, Johannes 1:12. Vi kan stå emot det, irresistible grace, alltså att vi står emot nåden. Vi kan stå emot det precis som Israel gjorde, både ur frälsningsperspektiv men också ur ett kallelseperspektiv att leva för Gud. Men vi behöver inte göra det. Vi kan ödmjuka oss inför honom, lyssna och ta emot och växa i nåd och kunskap om honom. Och det sista som vi har talat om idag, bevarande, alltså perseverance of the saints, att de sant troendes uthållighet i slutet. Men vi tror att Gud bevarar oss till slutet, evig frälsning, men inte på grund av vår egen uthållighet, för vi har nämligen inte någon sådan, utan på grund av hans löften och på grund av hans karaktär. Därför är vi evigt säkra. Så det här är några av de grejerna som vi har talat om nu de här sista 5 gångerna, bara för att belysa de här tankegångarna ur ett bibliskt perspektiv. Det är upp till er, det är upp till de som lyssnar, att själva göra som judarna i Berea, tror jag det heter på svenska, att undersöka om det verkligen förhåller sig så i skriften. Studera, undersöka det. Men vad vi är intresserade av är inte att gå in i en teologisk debatt. Vad vi är intresserade av är att försöka att predika och framställa Bibelns Gud på ett sådant sätt som han själv är, och så som han själv vill göra sig synlig och kunnig bland oss. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna i ditt dyra namn. Amen. Thank you.